Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. Men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu, och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv, och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan det någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna
dialekten här. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Det är, jag vet inte varför jag heter fredag på spanska.
Vad heter fredag på spanska?
Jag vill säga
Vendredi
vi kan
på
säga,
franska. Kan vi göra något av det?
kafferepet.
Det är dagen före sabbato i Sverige. Välkomna ska ni vara till semesterpodden Kafferepet. Jag sitter här på Fuerteventura på ett träningsläger där man kan dricka öl. Och ni, Albin Sårman Olsson och Johanna Hurtvagren, sitter hemma i söderort i Stockholm.
Där man också kan dricka öl, ska sägas.
Det är möjligt.
Det kan man göra. Mm. Det kan man göra. Man kan inte göra det med folk från Eskilstuna.
När man slipper, framförallt.
Ja, det, så är det absolut. Det gör ni faktiskt. Hur mår ni?
Nej, men det är himla bra. Det är solen skiner och allt är toppen, eller? Ja.
Här är det är sånt kanonväder här, Nisse. Jag är ledsen att säga det.
Men alltså, det gör mig så jävla, för jag tänkte så här, åker bort för att fly känsloliv. Och så vet jag, har jag bara sett att det så regnar och ser hela jävla tiden. Så jag bara, fy fan vad skönt att håller sig folk man håller sig borta från hemma.
Ja.
Nej. Så har ni ett jävla Hitlerväder där nu?
Alltså helt sjukt. Jag och Johanna firade ju Jökotta i torsdagen. Alltså samma dag som du åkte. Du kanske hann märka vilket väder det skulle bli den torsdagen.
Ja, visst.
Helt, alltså sommar, liksom högsommarvärme.
Det var årets bästa dag bara. Ja, alltså på alla sätt. Vi började liksom dagen klockan 7 med att dricka snaps och äta sill. Och det låter som att man inte är sugen på det klockan 7. Men det var fan helt bisarrt bra.
Det enda som saknades, Nisse, det var du.
Mm. Ja, men då satt jag på ett plan utan tv. Man fick bara beställa 2 enheter i 6 timmar.
Oj.
Covid fick man beställa 2 öl på en 6 timmars flygresa.
Man kan tycka synd om dig, men också vem åker till Fuerteventura i maj? Alltså Sveriges bästa månad. Alltid ju.
Men du vet exakt varför jag åker bort från
sånt. Jo, men om, tänk också på att missa våren. Vi möter sommaren här i Sverige, Nisse.
Jo, men jag tränar crossfit varje dag och dricker bärs.
Det låter ju också gött.
Och skriver lite, va?
Ja, skriver jag också.
Mm. Nej, jag ville bara också att du liksom inte glömmer bort att du gör ju någonting viktigt alltså.
Ja, jag vet. Men det viktiga är att framförallt att inte vara i Stockholm.
Ja.
Det är det viktigaste.
Härligt. Välkomna till kafferepet ska ni vara allihop som lyssnar. Mm. Vad heter det? Vill du köra din perfekta beskrivning av vad den här podden är för någonting?
Nej, för att jag har försökt förklara det för folk som är på det här jävla hotellet i en vecka snart. Jag lyckas inte.
Nej, men det är nog också... Du får inte ta det på dig själv, Nisse. Tänk på att du är med folk från Eskilstuna.
Ja, det är inte lätt.
Det är inte ditt fel.
Nej, men alltså, kafferepet är ett podd där ni lyssnar och skickar in historier och berättelseskrönor, beskrivningar av händelser och personer från er hembygd eller en grannbygd eller en semesterort som Plaitas Sport Resort i Fuerteventura.
Just det.
Och så kommer de roliga sägnerna till våran redaktör Malva som väljer ut 9 godbitar. Så får vi, de skickade 3 stycken varje vecka. Och så ska vi välja ut den bästa som svenska folket får ta som sin historia som man kan sprida vidare.
Yes, exakt.
Och vi läser dem.
Ah, visst.
Japp.
Jag tycker att vi drar igång.
Ja, det gör
vi. Ja, men om man har en sån historia så kan man ju skicka den till kafferepet@underproduktion.se.
Just det, såklart.
Kafferepet@underproduktion.se.
Ja,
yes.
Så enkelt.
Mm. Himla. Ja, men jag tycker också verkligen vi drar igång. Vem ska börja?
Jag tycker du ska börja, Johanna.
Ska jag börja?
Ja, det kan du välja.
Det kan jag göra. Jag öppnade dokumentet och såg min första rubrik och blev exalterad direkt. Jag tror Malva nu vet vem som ska få vilka, för man blir så glad av vissa ord.
Så.
Buzzwordsen man ska ge till de olika. Okej, den heter Uppsalas Sherlock Holmes. Älskar båda. Okej, under min studietid så jobbade extra under somrarna på en klädbutik i köpcentrum i Uppsala. Och jag tänkte nu dela med mig av 2 av mina favorithistorier därifrån. Två igen. Okej. För övrigt, vilken jävla dröm att få jobba i butik. Det fick jag aldrig.
Är det det verkligen?
Ja, för de hade ganska bra.
Är det verkligen en dröm?
Nej.
Ja, jag visste att du skulle gå in på så här, det är 100% OB.
Det vet jag inte om de har. Men jag minns det som att de extra jobben jag hade var aldrig i nivå med snygga tjejerna i butikerna. Det kan jag säga. Okej, men nu kör vi. Under min första sommar som nyanställd 18-åring kom en äldre man in i butiken och ville ha min hjälp att välja ut en kavaj till sin mamma.
Okej.
Ur det lilla urvalet vi hade, då denna butikskedja inte direkt är känd för sina skräddarsydda finkläder, så stannade vi upp vid en svart blazer för 349 kronor.
Oj.
Mannen stod velade en stund och verkade väldigt osäker på vilken storlek som skulle passa hans mamma.
Men vad fan är det?
Konversationen gick som följande. Han: jag är inte säker på om den kommer passa. Går det att lämna tillbaka om lapparna sitter på? Jag: självklart. Vi har öppet köp i 30 dagar så din mamma får jättegärna komma in och byta kavajen. Han: ja, jo, eller det kan hon tyvärr inte. Hon är nämligen död.
What?
Ja. Okej. Denna man tänkte alltså gå och prova ut en kavaj och begrava sin mamma i och sen lämna tillbaka den till butiken om den inte passade.
Vad fan?
Var det så jättesnålt också?
Ja, men alltså,
man kan verkligen säga att de testar gränserna för öppet köp.
100%. Man blir lite nervös för att köpa grejer nu om det så här går till. Okej. Jag sålde i vart fall kavajen. Oh, där är Uppsala. I vart fall. Jag sålde i vart fall kavajen, men tänker fortfarande på den stackars arma kvinnan som behövde bli begravd i våra trötta budgetkläder. Eller alternativt den nya köparen av kavajen som ovetandes går runt i en hemsökt blazer.
Riktigt. Oh. Precis så en Stephen King-bok börjar ju.
Gud ja. 100%. Man går in på Vera Moda för att köpa en kavaj.
En hemsökt blazer 1300 sidor lång.
Mm. Ja, exakt. 300 av de sidorna, det är när han beskriver hur ett äpple ser ut. Det är väldigt
historia nummer två lyder så här. Som många köpcentrum där det finns butiker med kvinnokläder så hade även vår butik ett problem med ett antal olika provrumsrunkare. Va?
Va?
Är det en grej?
Gud!
Jag gör alltid det på herravdelningen.
Men det här behövde inte jag veta.
Nej.
Och, provrumsrunkare.
Men det är klart att det är det. Och förlåt, Nisse, vad sa du?
Nej, jag bara sa ordet provrumsrunkare. Det låg så bra i munnen.
Ja, du, faktiskt.
Det låter som ett bandnamn, skojar.
Men hur, alltså, hur är jag så dum i huvudet att jag inte fattar att det här är en självklarhet att det finns?
Ja, alltså det finns väl. Det kan man väl sätta vilket substantiv som helst framför runkare så finns det.
Naturligtvis.
Kafferepet runkare.
Ja, gud ja.
Var det hela historien?
Nej, det kommer mer, tyvärr.
You wish.
Bara kafferepet runkar, det tror jag bara är tjejer som runkar till Nisses röst.
Ja, förmodligen.
Faktiskt.
Ja, okay. Döva tjejer.
Okej. Okay. Oftast så brukar problemet bli uppenbart när man ska städa ur provrummet och där ligger en BH täckt i vit substans.
Nej!
Kan man fan med unna sig att köpa BH i alla fall?
Ja, men verkligen.
Det är dyrt som fan med BH, va?
Nej, det behöver inte, särskilt inte på det här stället. Okej, då brukar förövaren redan ha gått vidare för att fortsätta med sin suspekta hobby i nästliggande butik. Han har väl en liten paus, tänker jag. Men hur som helst. Som alla köpcentrum så hade vi vakter och även civila vakter. Dessa civila vakter var som oftast riktigt underliga personer och absolut de som man egentligen skulle ha velat ringa vakten på. Ja, vad jobbar du som? Provrumsrunkare? Eller jag menar vakt! Vid tillfället jag tänkte berätta om så hade vi en speciellt underlig vakt som smög runt i butiken likt en klumpig ninja för att försöka fånga tjuvar i akten, vilket i stort sett alltid misslyckades då både kunder och personal gärna höll sig så långt borta från denna underliga man som möjligt. Händelsen började så här. En upprörd kund kommer fram till kassan och berättar att en man beter sig underligt runt provrummen och går och kikar in i hytterna medan folk byter om. Kan tilläggas att då butiken både säljer dam- och herrkläder så är inte en mans närvaro runt provrummen något konstigt. Men detta beteende skulle ju självklart kollas upp av oss i personalen. Min kollega kommer fram först och ser mannen stå inne i ett av båsen med gardiner halvt fördragen fullt i färd med sin runk och avslutar sen på mattan under full ögonkontakt med min ställda och likbleka kollega.
Nej. Gud vad obehagligt!
Okej.
Hon tar sig... veta vad det är för ansiktsuttryck. Om man har så, det kommer svida men jag inte slutar nu. Jag måste vara, jag är jätteless. Om det är den eller om det bara är så, kolla nu då.
Jag tror att det är som...
Och det är kolla nu
då. Ja, det är det.
Du vet.
Nej. Jag tror att det är som en tvååring som står under bordet och skiter i blöjan.
Det var det jag tänkte också.
Lite ledsen.
Jag vet att jag gör fel. Jag var nördig. Jag var tvungen.
Så... Hon tar sig samman och ropar, ring vakten. Mannen kubbar då ut från båset och ut ur butiken medan jag ringer på vakterna. Såklart är det den underliga civilvakten som kommer inspringandes i butiken för att komma till vår undsättning. Vi berättar att mannen redan försvunnit ur butiken och ger signalement. Jaha, det är inte samma. Jag trodde det var samma. Nej, naturligtvis. Det här är en annan man som nu har gjort runken. Ja. Och så kommer weirdas mannen in. Vi berättar att mannen redan försvunnit i butiken och ger signalement. Sherlock Holmes vill dock undersöka brottsplatsen närmare innan han ger sig efter förövaren. Han går fram, böjer sig ner så att hans huvud är cirka 10 cm ovanför den lilla högen på mattan och tar ett djupt och ljudligt sniff.
Nämen.
Nej!
Gud vad det här... Oh.
Paus. Okej. Han reser sig sen upp och säger: ja, det är sperma. Efter detta bevis var klargivet så begav han sig ut i butiken, och om han fick tag på provrumsrunkan vet jag inte. Rätt nära in på detta så slutade jag som extra personal på butiken, för jag hade fått ett nytt jobb på en annan ort. Men ibland kom jag tillbaka till Uppsala, och senast jag såg, nu 5 år senare, så saknar fortfarande det här provrummet sin matta.
Åh. Oh.
Så.
Alltså, det är verkligen... det påminner mig så mycket. Har ni hört den här historien om en kille som... Det är 2 killar som är ute och går, va?
Mm-hmm.
Och så säger den ena: akta! Det ligger sperma på marken, så det inte går i det, va?
Mm.
Och då böjer sig den andra killen ner och luktar. Så bara, luktar som sperma. Det känns som sperma. Det smakar som sperma. Vilken tur att jag inte gick i det. Att det är liksom mer eller mindre den här vaktens tillvägagångssätt.
Alltså det är typ det bästa jag har.
Ja.
Vad är du för jävla idiot? Men också så himla, ni vet såhär, vad heter det då? Mansplainers.
Ja.
Alltså att det står en tjej,
ja,
och blir utsatt för, citat, övergreppet av att en man står och runkar och tittar på henne tills han kommer. Och hon bara, han gjorde precis det, och han bara... Jag måste nog kolla själv först. Ja. Och sen har han ändå mag att ställa sig upp och säga: ja, det är sperma.
Du har
det är samma tjej.
Den här gången. Men du vet inte vad han har ätit. Det vet jag. Han har ätit sparris och mango.
Åh, oh, gud.
Jävla.
Fantastiskt. Tack för det.
Ja, otroligt. Tack. Ja, vem tar andra då?
Men vill du köra?
Ja, kanske. Sätta på mina coola glasögon. De är inte så coola. Här kommer: i Fadern, Sonens och den helige Andens namn. Spännande. Mm. Jag var inne på min andra sommar som kyrkogårdsvaktmästare på den lokala kyrkogården. Som sommarjobbare rensar man ogräs, trimmar och klipper gräs för det mesta. Därför kändes det extra uppmuntrade att jag hade fått frågan om att åka med 2 av de mer rutinerade i arbetslaget för en unsättning.
Mm.
Alltså inte be en sommarjobbare sätta uner, känner jag bara så.
Nej, men han kanske kan vara med och göra någonting.
Ja, förstöra. Dagen börjar med att vi först måste åka till det närliggande kapellet för att hämta askan som står i ett rum fyllt med säkert 10 andra kremerade. Vi tar med oss en papplåda med vad vi kan kalla kvarlevorna av Leffe. De ändrar namnet på någons aska. Och beger oss mot kyrkogården. Grejen med just denna unnedsättning var att den skulle ske anonymt, vilket innebär att den som ska unsättas ska bli nedgrävd i kyrkogårdens minneslund utan gravsten och utan att någon just vet vart.
Mm.
Okej. Det är lite sådana att man som gamla goda tiden som Mozart bara liksom blev begravd i diken nästan, eller?
Va? Det här har jag missat.
Varför gör man så här? Varför vill Leffe inte att någon ska kunna sörja honom?
Men är det inte att han har gjort något skit i livet? Alltså jag tänker så här, det här är motsvarigheten till att så här inte bli begravd.
Jo, men det är ju inte 1600-tal. Det här är ju nyligen. Men då är han skattefifflare, då hamnar han...
Men det måste väl vara en sån grej man har i sitt vita arkiv, väl? Om man vill bli begravd, på vilket sätt man vill bli begravd.
Ja, säkert.
Var en sån som säger: jag vill inte ha någon deppig sten.
Nej, exakt.
Jag vill att mina efterlevande ska tänka på mig vart de än är.
Ja, de ska aldrig komma undan.
Nej, jag är överallt.
Varje gång de får lite skit i ögat så ska de tänka på mig. Så kan det ju absolut vara.
Det kan lika gärna vara Leffe. Så fuckar med mig.
Det är inte så här, nu gick en ängel genom rummet, utan nu gick Leffe genom rummet.
Ja. Min morfar är en humla. Det ska bara vara vi vaktmästare där vid själva nedsänkningen, och några dagar efter kommer det anhöriga och lägger lite blommor i minneslunden. Okej, där fick vi svar på allting. Därför skulle man enligt reglerna låtsas gräva på 3 olika ställen i minneslunden. Ett där askan faktiskt låg och två andra man bara gräver upp gruset och lägger tillbaka igen. Allt för att hålla det så anonymt som möjligt. Efter att ha gjort de två låtsasgrävningarna sätter vi igång med det riktiga hålet. Ett hål på cirka 50 cm i diameter och 80 cm djupt. Minneslunden ligger i en liten lutande sankmark och det var därför mycket blött. Lägg där till att det var lera växlat med större stenar.
Men gud vad det låter som en ocharmig minneslund.
Verkligen.
Ja, ja, det här.
Vad ska vi lägga minneslunden då? Ät bodas.
Ja. Vi har lite sankmark här bakom kapellet. Kanske kan man gräva bort det lite och lägga ner.
Ja. Det kanske är Göteborg där, det vet
jag. Ja, det är så. Blålera.
Ja. Som de kommunalare vi var hade vi ju inte bråttom med jobbet. Och det tog ändå en dryga 45 minuter att gräva till rätta måttet utan att ta för många pauser. Stunden var kommen. Leffe skulle ner i jorden för sin sista vila så vi lade ner papperskartongen och fyllde igen gropen som vi sysselsatte oss med att gräva i nästan en timme. Efter de sista tilltryckningarna på ytan och när gräset var tillbaka lagt kommer den tredje personen av oss som hade fått ett telefonsamtal i slutet av grävandet. Hon kommer med en något uppgiven blick då hon just fått reda på att Leffe inte alls var på plats för sin sista vila.
Nähä.
Leffe skulle närmare bestämt några dagar senare vara på plats inne i kapellet för sin minnesstund. Leffe ska inte grävas ner helt enkelt.
Nej, inte riktigt än.
Några smått irriterade samtal senare in till kontoret. Som sagt, var Leffe skulle begravas några timmar tidigare så var det enda alternativet att helt enkelt bara gräva upp honom igen. Okej, de har grävt ner Leffe fel. Att gräva en grav är en sak, men att gräva upp någon farfars aska är en annan. Utan att skada lådan allt för mycket och med all aska i behåll lyckas vi återigen ställa Leffe i baksätet på den silvriga gamla V70 utan AC, ta den något försenade den ack så heliga frukostrasten för att sedan lämna tillbaka Leffe i kapellet han trodde att han hade sett för sista gången. Var det här mer en beskrivning av någons arbetsdag?
Ja men alltså, det känns, jag fattar att det känns jävligt snöpligt och så här begravet. Ja. Det är säkert lite fint mellan dem och bara okej, men då lägger vi ner dem. Hej då, och du vet, så har man släppt det. Och sen så bara, hej igen!
Hallå, hallå! Jo, du förstår.
Men och sen att de ska in i kapellet med dem och bara, hur mycket jord det var på farfar. Jo, det skiter det nu.
Jord och jord.
Man hade ju hoppats ändå på att de hade få, alltså, sabbat hela Leffe och typ fått bränt av en katt istället och ersätta Leffe.
Det var en lite mer liksom, kreativ lösning.
Ja, men alltså, inte för sån mot inskickan, men en lite mer rolig historia kanske.
Men alltså jag förstår, jag hade nog inte grävt upp när, utan man bara sa, vi hämtar väl en ny låda. Det är väl ingen som kommer kolla om det är
aska. Nej, precis.
Och hällde upp en GP och så lägger vi lite.
Vi bara köpa två paket cigg och börja röka.
Det är verkligen den lätta lösningen.
Ja.
Börja bara rök så har du löst det.
Ja. Ja, men det var en gaskramande berättelse från min första.
Albin?
Nu kommer min första, lite problematisk titel här då. Den thailändska flickvännen.
Okej, och då förstår man igen hur hon har tänkt när jätten till
dig. Ja, precis. Det kanske blev problematisk först när jag sa det, inser jag nu.
Nej, jag tror den var problematisk.
Så, du behöver inte säga att den utfällas i Piteå.
Vi får se, här kommer den i alla fall. Det här är en av mina absoluta favorithändelser med min bästa vän. Vi är uppvuxna i en småstad och med tanke på nöjesutbudet som finns i staden är det väl inte helt orimligt att kalla den för en byhåla. För att ni ska förstå hur det var att växa upp i denna småstad så kommer några exempel på hur det var. Det fanns två högstadieskolor, en för stadsbarnen och en för de som bodde i mindre samhällen.
Det var inte så jävla litet.
Nej, kan det inte ha varit då.
Nej.
Och som gick under benämningen bönderna. Det fanns fyra personer som inte var vita på vår skola. Alla var adopterade. Det fanns ett disco. Inte nattklubb, utan disco. Där hade många äktenskap startat, men också kraschat. Med andra ord så har vi bott i en stad där alla känner alla. På slutet av 90-talet skulle vi ta studenten för att sedan jobba ihop pengar och ut och resa. Strax innan vår resa började min kompis strula med en av de populära killarna i staden och blev dödligt förälskad. Han lovade henne guld och gröna skogar och självklart skulle de vara tillsammans efter att båda kommit hem från sina kommande resor till Asien. Det löftet höll han nog inte ens till flygplatsen. Den är inte slut där, som tur är, för då hade det här varit den här personens favorithistoria om sin bästa kompis. Så hade det varit en riktigt sadistisk kompis. För att påminna om hur litet utbudet var av sociala medier vid den tiden så kunde du bara ringa eller spela Snake med din telefon. Dina bilder lade du upp på resedagboken och det var där hans otrohet upptäcktes. Väl i Thailand dröjde det inte länge innan han och grabbgänget började lägga upp bilder på skönheter som flockades kring dem. Ryktet gick på stan att killen träffat en thailändsk flickvän och att hon skulle flytta hit. Min kompis sörjde, men gav inte upp om hans kärlek. Anfall är bästa försvar. Gud, vad konstigt att det är.
Nej, det är så himla mycket tjej.
Är det det?
Ja, jättemycket tjej. Alltså, det är som att jag bara, vänta, har jag skrivit? Nej, tror inte det. Kan det vara mina kompisar?
Så kom dagen när båda avslutat sina resor. Kommit hem till småstaden. De skulle förmodligen springa på varandra på det lokala diskot på lördagen. Min kompis förberedde sig grundligt.
Ja.
Grundligt.
Det här är roligt. Johanna vet precis vad som kommer
hända. Känner igen allt det här.
Bara genom att vara tjej.
Ja.
Det är lite som jag, fast med den här provrums...
Ja, men...
precis.
Okej, det är dit vi är på väg.
Han kommer lukta på sperman och säga att det är sperma.
Gör han kommer titta i ögonen och det kan vara en blandning av att han vill det, men också att han skäms.
Ja. Hear my words, så här kommer det gå till. Min kompis förberedde sig grundligt. Hon skulle göra entré med sin strålande skönhet, skulle hon konkurrera ut flickvännen. Hon var redo att slå honom med häpnad och göra en otrolig comeback.
Ja.
Och det gjorde hon med råge. Eftersom vi befinner oss i en småstad så dricker man inte drinkar på förfesten, man dricker grogg. Många groggar blev det. Med ett starkt självförtroende tog vi oss till diskot och efter en stund ser vi honom. Min vän stegar fram till honom, slänger sig om hans hals, bugar djupt mot flickvännen, sätter handflatorna mot varandra, säger några vänliga fraser på thailändska som hon övat in.
Mau mak ma.
Flickvännen stirrar konstigt och min kompis tänker att hon nog pratar en annan dialekt. Och hon pratar ännu högre och ännu tydligare thailändska för att hon ska förstå. Men det ger ingen effekt, utan båda skruvar besväret på sig. Då börjar min vän istället totalt roasta flickvännen på svenska. Hon kommenterar bland annat högljutt hennes utseende, samtidigt som hon ler vänligt och tycker att hennes plan går alldeles strålande.
Oh.
Det som min dyngraka kompis inte har märkt är att flickvännen inte är samma person som på bilderna på resedagboken, utan är en tjej som vi gått i skolan med.
Nej! Nej! Och nej! Det är ju så liksom mycket...
Fredrik Andersson-materialet det här.
Ja, det här
det var
är...
fel kines.
Alltså, det är så himla mycket vakna upp som rasist.
Oh.
Alltså...
Oh.
Fy fan, alltså.
Stackars den tjejen. Alltså, inte hon som gjorde bort sig, utan hon som står där och bara, ursäkta.
Se på henne. Se på henne hur hon ser
det
ut.
Det är Sofie. Kan du skärpa dig?
Exakt. Hon är en av de fyra adopterade barnen från vår skola. Hon har bott i Sverige hela sitt liv, pratar perfekt svenska och
naturligtvis, varför skulle man behöva lägga till det? Okej.
Okay. Nej, precis. Hon har förstått hela roasten av hennes utseende. Hon är absolut inte ursprungligen från Asien, utan troligtvis från Bolivia.
Åh, herregud! Det är så mörkt!
Det är en av de absolut sämsta rasisterna.
Gud, ja.
Assamerikap.
Men det är som att hon har blivit full och bara, hon vet redan. Det kommer, hon vet hur det här ska play out. Hon vet att det kommer stå en snygg tjej från Thailand där och hon måste bara liksom, det är allt hon vet.
Är det sån confirmation bias?
Jag måste vara.
Där är en mörkhårig.
Capcom Car.
Ja, men det kanske hade kunnat stå liksom, du vet, hennes granne sen 3 år som är såhär, vad ska man säga, från Finland från början. Hon hade ändå bara Capcom Car. Ja.
Hon ger ett spydigt svar tillbaka på svenska, och när detta uppdagas för min kompis hamnar hon nästan i koma av
skratt.
Det är väl ingen jätteöverraskning att säga att de inte blev ihop efter detta. 20 år senare går de fortfarande omvägar om hon ser någon av dem.
Alltså att hon ens pallar och bor kvar.
Ja, faktiskt.
Det kanske det här jag ska göra för att gå vidare från mitt forna kärleksliv. Att jag bara super mig riktigt full, tar för givet att mitt ex är ihop med någon och börjar skrika på thailändska. Så måste jag ta omvägar sen.
Ja,
verkligen.
Alltså bara gå fram till vilken spanjack du vill nu när du är på kärlekturen. Ja. Skäll ut honom, berätta för honom att han har ful näsa och sånt.
Men alltså den här historien beskriver allt som är värdelöst med tonårstjejer.
Är det så? Ja. Så himla bra att du är med. För jag hade bara tänkt så här.
Du hade inte kunnat säga det.
Jag hade tänkt så här, men det här är liksom lite av en grabbtjej.
Aha.
För att de gör bort sig bara. Men om det är så här ni är. Så.
Ja, nej, men det får jag stå för.
It's on you girls.
Det är också att hon har ju förberett sig. Det här har ju varit i hennes huvud. Alltså hon har bara tänkt på det här. Hon har bara tänkt på det här. Bara de senaste veckorna, hela hennes semester, alltså sen hon såg bilden så har det här bara varit det som snurrar hennes huvud.
Ja, hennes Asienresa måste ju varit lite förstörd också.
Gud ja.
Att hon har bara gått runt och tänkt på den här jävla...
Men det har inte hon ens tagit in än, förstår du? Alltså det är liksom inget finns förutom att vinna.
Hon står också framför spegeln och liksom sminkar sig och gör sig fin, har en liten freestyle med ett sånt thailändska band på så att hon bara så upprepar Asavarikap.
Just det, hon tränar på trevliga fraser.
Nej, hon har allt hon har gjort.
Det är lite
och att hon har en så konstig, också så typiskt att man har en sån konstig, alltså även om den här planen played out exakt som hon ville, så är det en jättekonstig plan.
Ja. Den hade verkligen inte gått hem om det nu var hans thailändska flickvän.
Nej, inget av det där hade funkat, men hon har liksom sett en helt annan verklighet.
Alltså det är verkligen en superhistoria. Och tänk att få vara kompisen som bara ser detta ske.
Mm.
Alltså att inte vara, man är inte inblandad förutom att man har den här bara med sig resten av livet sen.
Och så får man stå bakom och bara, hej, hej, hej.
Tja, hej Sofia, läget?
Jag vet inte, hon har druckit väldigt mycket. Förlåt.
Hon trodde att du var en thai.
Oh.
Ja, fy fan.
Ja, men otroligt uppskattat. Ja,
tack för
den.
Tack för historien.
Är det nu jag som ska lägga in en snus och börja riva av?
Jajamän.
Fan vad spännande.
Nu kommer något nytt från Uppsala förmodligen.
Nej, men det kan vara på plats med en triggervarning. Den heter nämligen Svanpappan. So we never know.
Ja, just det.
Okej. Min far är uppvuxen i en liten by i nordvästra Skåne. Ni kan ju tänka er själva. Historierna därifrån är, för mig som tvättäkta 08, ganska boniga, men ack så underbara.
Mm.
Jo, men för folk från Stockholm tycker det är bonigt med en historia från typ Västerås. Alltså.
Ja, precis.
Ja, det tycker vi.
När min pappa var tonåring bodde han granne med en man vi kan kalla Klasse. I Klasses hushåll fanns även pappa Basse och mamma Britta. Basse var en riktig skattletare.
En riktig skattletare?
Ja, professionell. Nej, jag skojar. Han samlade på allt han kunde hitta längs den kilometerlånga strandlinjen. Snäckor, plåtburkar, fjädrar, you name it. En dag hittade han ett stort, vitt, fint ägg. Detta ska jag ta hem, tänkte han nöjt. Nej, men
ja. Jag är inte så bra skattletare om det första gången han hittar ett ägg på en strand, va?
Det känns som när Pippi hittar en plåtburk.
Ja.
Okej. Sagt och gjort. Basse kom hem med ett stort, blött och sandigt ägg. Givetvis ville han lägga det på tork innan du skulle få komma in i huset. Basse la ägget på värmepannan i källaren och tänkte inte någonting mer på det. Några dagar senare gick Basse för att hämta upp ägget. Han upptäckte sprickor i ägget som blev större och större. Nu händer det. Äntligen, tänkte han. Mm-hmm. Men till hans stora förvåning var det inte en kyckling som tittade fram. Varför skulle han bli förvånad när han hittade den på stranden om det var en kyckling?
Ja. Och en jävla stora ägg äter han till frukost.
Nej, men verkligen. Var det inte en kyckling som tittade fram utan en svanunge. Det var kärlek vid första ögonkastet. Sen den dagen var Basse fast. Svanen började konkurrera med frugan. Den är stora frustration. Den följde honom vart han än gick. Lite som en vakthund. Den till och med sov i sängen med honom. Britta var inte nöjd.
Gud alltså.
Oh, Gud.
Men de är graciösa ju. Inte när de är små i och för sig. De är ju en ful ankunga.
Jag vet, men han är så impräglad på bassen. Den, här svaren, alltså. Den bara hänger ju efter. Och sen så när Britta kommer hon ett hot. Och då bara... Svanen vägrade att släppa Basse. Den fortsatte följa efter honom vart han gick och Britta blev bara argare och argare. Så till slut fick Basse ta tag i saken och avliva svanen.
Va?
Det här med att vara svanpappa var nog inte Basses grej. Men han kanske var bra på annat. Det kan man i alla fall få hoppas. Alltså, men varför var han tvungen att avliva svanen?
Vilket monster hon verkar vara. Tanten är.
Ja, tanten kan.
Ja, men,
han får väl stå upp för sin svan. Ja, eller försöka vara så här: okej, nu får vi lära oss att acceptera Britta. Läs en bok på hur man gör det med djur. Präglar hon på grejer?
Men, men det känns också, det känns som att han övervägde ju där att ha så här, vem av dem ska jag avliva?
Ja, precis.
Man kan ju inte ta hem ett svanägg och bara, vi får se lite.
Ja, hon med kärringen kanske älskar svanar, vet inte jag, vet du. Det kanske går jättebra detta.
Britta, jag har en present till dig. Det är en svan, den ska sova med mig nu.
Du har alltid sagt att du vill ha en svan. Har du inte det, Britta?
Ja, just det, var Skåne va? Ja, du har ju alltid sagt att du vill ha en svan, Britta.
Västra Skåne, så det är så här Ängelholm eller?
Ja, hur pratar de där då?
Nej, jag vet inte.
Grötigare kanske?
Ja, säkert. Som svin.
Era jävla svanahuvud. Ja, men det var uppskattat, gillar det.
Hela historien är också någonstans, det är som ett sånt lyckligt montage när man ser att han och svanen skuttar runt på stranden.
Verkligen.
Ja.
Och är glad, de sover ihop, de delar kaffe. Svanen dricker kaffe på bit.
Ja.
Och sen skjuter
i slow motion.
Ja, Britta står i vassen lite arg. Ja. Sot.
Och de har det fantastiskt och sen slutscenen och stryper svanen.
Mm.
Ja, undrar hur länge svanen fick vara med. Det hade jag velat veta.
Ja, det hade jag också velat veta.
Om det var en helg eller om det var 4 år av svan. Mm. ja, den där, jag blev glad. Jag blev också glad att han dödade den. Det var en krydda.
Hur mår du?
Ja, är det jag va?
Ja.
Hoas glidflygare. Hoa. Jag hoppas att det är Hoa som håller på med kitesurfing här. Jag jobbade för många år sedan med en man som kallades Hoa. Vi var kollegor på en industri som var belägen i de djupa småländska skogarna dit ingen begav sig om ni inte hade absolut anledning att vara där.
Flykt.
Till skillnad från mig.
Jag gissar bara.
Ja, flykt. Flykt.
Flykt utan Emmaboda.
Ja, hur länge måste man hålla sig borta från en delgivning? Jag åker... Ja, du gissade på stad.
Nej, jag gissade på företaget.
Jaha, okej.
Okay. Det är det jag känner till. Det finns säkert många där ute i skogarna.
Jag trodde att du menade att enda anledningen till man åkte dit var flykt.
Ja, det trodde jag också. Att det var flykt som var enda anledningen att åka dit.
Aha, nej, det fanns alltså ett bolag som ligger ute i skogarna som heter Flykt.
Aha.
Hette okay. Flykt. Det heter något annat nu.
Hur som av er. Till skillnad från mig så bodde Hoa i detta lilla samhälle och hade gjort det i hela sitt liv. Han var en stor och grov man med lika grov mustasch, tyckte om att vara i skogen, läsa Fantomen och dricka alkoholhaltiga drycker. Undrar varför jag fick den här historien då? Det är Uppsala. Det är gubbar med mustasch som super till. Det är givet till Nissa Hallberg. Han hade gift sig 3 gånger och med detta också skilt sig 3 gånger. Nej, det behöver inte vara, men Hoa kan jag förstå att han...
Jo, han är han som Hoa.
Single. Han lever life.
Ja, kärringar kommer och går. Ja.
Så är det.
Så är det för Hoa.
Särskilt om man är ute och går i skogen.
Eftersom alla hans historier inkluderade ett kraftigt spritintag så kan man gissa att detta kunde vara en katalysator till alla dessa separationer. Jag ska nu bjuda på en av dessa historier. Under 90-talet så försörjde sig Hoa på diverse extraknäck. Han målade hus, snickrade altaner, sålde skrot och köpte in billig skinn från Kina som han sedan kunde kränga vidare i Sverige. Han var Wish på 90-talet i den småländska skogarna helt enkelt.
Jens of Sweden.
Bästa jag hört.
Allt från jojos till floppy disks sålde han. En gång så kom han över ett parti glidflygare som han fick köpa billigt.
Va?
Är det sådana sådana skärmar?
Det måste vara så man hoppar från typ höga höjder och glider en bit.
Va? Jag tänker att det är sådana här flygplan som man håller i handen och kastar bara.
Aha.
Men det låter ju konstigt också.
Ja, vi får se. Jag hoppas att historien förtäljer detta.
Ja, det hoppas jag också. Man kan ju tycka att en glidflygare är något som man kanske ska lägga lite extra pengar på om man tar steget att köpa en. Men eftersom att Hoa inte hade intentioner att själv ge sig ut på en flygtur så sket han nog mångt och mycket i kvaliteten. Det var ju billigt, så han såg sin chans att tjäna sig en hacka. Okej, han har köpt in liksom billiga paragliders från Kina för att tjäna sig en hacka.
Shit alltså.
Älskar Hoa. Månaderna gick och till slut hade han glidflygarna i sina ägor. Stolt över sitt nyinköp så bjöd han hem en vän för att visa vad han hade kommit över och kanske till och med kunde sälja en. Vännen var skeptisk och inte alls sugen på att köpa en glidflygare. Nej, det kan man ju förstå.
Mm.
Att han inte har en polare som köper en glidflygare om han förra gången sålde två stycken trasiga jojos. Han tyckte rent av att det var ett korkat köp av Hoa och sa att de där skulle han nog aldrig få sålda. Hoa blev irriterad och menade på att det var ett skitbra köp och att de var hur bra som helst. Ja, jag älskar det. Att de där kommer du inte få sålda. Det här är ett så jävla bra köp. Alltså 90-talet, undrar hur det såg ut när man köpte. Det måste ju varit broschyr eller bara att det stod vill någon köpa glidflygare. Eller hur fan, hur köpte man saker?
Ja, men internet fanns ju...
På 90-talet.
Ja. På 90-talet.
Ja, det kom, man köpte ju inte saker via internet.
Ja, det gjorde man kanske inte.
Men jag tror absolut att det är en katalog.
Ja, det måste ju vara.
Mm.
För att bevisa detta så begav sig vännerna upp på det största berget de kunde hitta i det lilla samhället. Det är olika backer. Det började bli kväll och mörkt, men stärkt av sprit och övertygelse klättrade de båda medelålders männen upp för en cirka 30 meter höga berget med glidflygarna bärandes under sina armar. Hoa var så långt från en Red Bull-sponsrad 28-åring man kunde komma, både psykiskt och fysiskt, men väl uppe var han övertygad om att det skulle gå hur bra som helst.
Det är en fantastisk bild.
Ja, men det är lite som Tårtgeneralen där, att han bara... Han kör på. Han är ju en affärsman. Han ska visa att det funkar.
Verkligen.
Vännen hjälpte nervös till att surra fast Hoa vid de enorma vingarna. Hoa blev överraskad över hur tung och otymplig riggen var. Han tog ett djupt andetag, backade några steg och tog sats mot avgrunden. Han tog fart och hoppade ut. Bara för att påminna så var glidflygarna köpta billigt och Hoa var knappast kvalificerad att avgöra dess kvalitet. Lägg till att han vägde över 100 kilo och var 2 meter lång och dessutom full.
Det är jävla dåligt.
Resan gick snabbare ner för berget än vad den tog att gå upp, minst sagt. På akuten konstaterade man punkterad lunga och ett brutet nyckelben, men livet i behåll. Vad han sedan gjorde med resten av glidflygarna vet jag inte, men han lyckades i alla fall inte övertyga folket i bygden om att köpa några.
Det här sålde de någon annanstans med.
Ja. Det här är ju alltså Tårtgeneralen.
Ja, gud ja.
Men det är verkligen den här, nu vet de så här svartvita bilden när någon gubbe har klistrat fast papper på armarna och hoppar ner för det liksom ett dike.
Ja, exakt. Ja.
Alltså det måste alltid vara, det är så jävla, för om man flyger då är det sån jävla succé. Men om man kraschar så kan folk alltid säga så, men hallå, du kan inte flyga.
Vad fan gör du?
Att det är så jävla svart och vitt om när man ska prova att flyga. Jävla kingen.
Men det är också så kul att tänka, om man hade flugit då, när han hade landat, vad gör han då? Börja knata hela den? Liksom var...
Ja, just det. Han flyglar hem.
Ja. Vart är det nästa berg?
Ja, men då kanske han hade fått sålt den, om han bara sa...
Ja.
Tjo, tjo, nu åker jag.
Nu flyger jag till Team Sportia.
Exakt. Ja, fy fan alltså. Men det,
ja. Ja, det är ett väldigt manligt beslut att ta.
Ja, det är väldigt det här gör vi ju såklart. Det är manligt men också berusat.
Ja. Hur tar vi oss ner från berget? Ja, vi flyger väl ner. Vi har ju våra kinesiska glidare.
Men det är så att han flyger och sen när han flyger klart, då går han till närmsta provhytt, drar en runk och så går han hem.
Mm.
Men visst är det så att även om man hade köpt då liksom en tysk glidflygare, så det är inte säkert att man kan liksom bara slänga sig ut från ett berg. Första,
nej.
Alltså man får kanske träna ändå.
Nej, ja, och så finns det säkert viktangivelse på.
Ja,
ja det finns säkert också en höjdangivelse att 30 meter ain't enough.
Nej, precis. Du kommer droppa 50 meter, ja. Sen kan du flyga.
Ja,
just det. För man ska ha så här uppåt, de brukar ju flyga vid havet sånt där. Alltså man tänker man vill ha uppåt vindar och sånt också, va? Eller?
Just det.
Ja, såna, ja. Ja, här sitter vi och killisar lika mycket som Hoa. Ja.
Inte riktigt lika mycket, ska jag säga.
Gissningen kanske är lika stor, men vi har inte lika hög höjd att hoppa från.
Nej, precis. Inte samma fallhöjd.
Nej, precis.
Så här på Fuerteventura finns det mycket berg.
Det är mycket cykling och sånt där, var det inte det?
Ja, det är, alltså, hela ön ser ut som en stor koskit.
Ja.
Med några importerade palmer nedstyckna i.
Ta med lite sand hem i någon burk, Nisse. Det är väldigt vackert sand där.
Mm, ja, jag tror att jag har så det räcker i skorna. Det får duga.
Nu ska ni få höra... Det är en bra titel. Hämnden är brun. Man fattar liksom lite.
Då är vi igång.
Ja, du behöver inte läsa.
Den här historien tar oss tillbaka till mitten av 90-talet. Då jag gick på högstadiet i ett litet samhälle i Dalsland. Fan vad jag älskar detta redan. I en parallellklass till mig gick tvillingbröderna, som vi kan kalla Kenny och Lenny. De var ett praktexempel på kombination av dalsländsk innavel och y-namn. Tänker Klimpen gånger 10, och dessutom var det två av dem. Vid 10 års ålder gick ingen på vår skola säker för deras jävelskap, inklusive de äldre barnen i 5:an och 6:an. Det blev inte bättre av att de var två storlekar större än alla jämnåriga klasskamrater, så vi vanliga klenisar var en enkel match för dessa elaka bjässar.
Det var information man inte behövde, för den var underförstådd redan, eller?
Man hörde på namnen lite på dem.
Ja, man bara visste det.
Ja,
naturligtvis är de skitstora.
Ja, såklart.
Ja. Alltså jag älskar att de lägger till det. Jag vill bara säga att det var, det visste vi.
Ja, men det är väl lite, om de hade varit små så hade de väl varit schysstare förmodligen.
Kanske, men också att naturligtvis är de så stora.
Ja.
För de heter Kenny och Lenny och är från Dalsland.
Ja, man hör direkt. Brödernas farsa drev en tvivelaktig handel med skrotbilar och var vida känd på bygden under öknamnet Svinbängt.
Okej.
Okay. Fan vad det är såna. Jag är ju också från en liksom liknande ställe.
Mm.
Det är såna, det finns ju alltid några såna. Det brukar ju alltid vara tvillingar med y-namn då.
Mm.
Man bara så, fan kan inte de flytta? Ja. Jag hoppas verkligen att de flyttar härifrån snart. Men de gör ju aldrig det.
De flyttar inte för att det skulle bli för jobbigt att packa ihop alla vitvaror i trädgården.
Exakt. Det är en massa soffor här som har möglat så mycket att om jag tar i dem så kommer de bara trasa sönder. Ryktet sa att hans ungdoms första flickvän var granngårdens stora sugga. Men det har jag inga belägg för. Svinbänkt drog dock in ganska bra med pengar på en ljusskygg sidoverksamhet med regelbundna spritresor till Tyskland. Och tvillingbröderna var vana att få vad de pekade på. Och de var också bortskämda. Det här är riktigt vidriga barn. Alltså. Mm.
Men det är det som präglar hela deras persona. Det känns som att de är bortskämda tvillingar.
Ja, men jag tänkte att Svinbänkt, fram tills att jag fick reda på att de fick allt de pekar på, så tänker man bara så, han åker till Tyskland, säljer sprit och sen slår han dem på käften. Att då hade de också varit sådana jobbiga.
Jag tror att han...
Ja, men då föredrar man ju bortskämda.
Ja, lite ändå.
Ja, det skulle
men om de också slår barn.
Men jag tycker barn ska vara bortskämda.
Jo, kanske. Det tycker du faktiskt. Ja,
det tycker jag.
När vi började högstadiet gled de således in på skolgården som kungar på varsin trimmad Honda MT5. Att de inte var i närheten av fyllda 15 år var det ingen som ifrågasatte. I skolan gjorde man allt för att undvika att hamna i Kenny och Lennys väg. Jag hade oturen att våra klasser fick sammanslagen gympa. Och man gick alltid in i omklädningsrummet med en klump i magen.
Stackars.
Vår skola var inte direkt toppmodern och duschrummet bestod av öppna bås med 2 duschar i varje. På vardera sida rummet fanns 3 sådana bås med öppningen mitt emot varandra. Bröderna pinkade snabbt revir och la beslag på varsitt duschbås direkt innanför dörröppningen. Ingen vågade såklart duscha i samma bås som dem, och efter bara någon vecka visste alla att dessa två var tingade av bröderna. Där hade de full makt över alla som gick ut och in i duschrummet. Snabbt skapade bröderna en rit där man efter avslutad dusch fick springa gatlopp mellan dem samtidigt som de hånskrattande snärtade med sina blöta handdukar. Det var inte ovanligt att deras stenhårda snärtar slog hål på huden.
Nej, men gud.
Och jag var knappast den enda som tog för vana att packa ner plåster i gympa.
Vad är det som pågår?
Särskilt utsatt av grisbröderna var min kompis, som vi kan kalla Anders. Anders hade glasögon och gillade Nirvana. Eller som bröderna sa, bögmusik för brillormar och fjollor.
Enda anledningen till att jag, alltså jag känner så här, stackars Anders då, men man vet ju att det gick jättebra för Anders sen. Ja,
precis.
Eller om man jämför med bröderna, ja, så kan man vara säker på att det där, det han klarade det.
Oh. Ja. En gång sa Anders ifrån när Kenny kastade sten på en kråka.
You go, Anders!
Vad i helvete är detta?
Jag är kär i Anders, men jag hoppas det.
Och efter det var Anders en favorit att ge sig på. Redan ett par månader in i högstadiet var Kenny och Lenny vårt hatobjekt nummer ett. Tillsammans med vår gemensamma kompis som vi kan kalla Staffan fantiserade vi ofta om att ge igen på olika sätt och förnedra bröderna inför hela skolan. Alla tre visste dock att det troligen krävdes många år av karateträning innan vi skulle ha en chans i ett slags motstånd. Det är också kul att karate var en grej.
Jag vet. På
den här tiden. Ja. Det
är det någon som kan karate eller? annars kan vi inte, annars tar vi dem inte.
En dag på höstterminen i åttan var bröderna lediga från skolan för att följa med sin farsa på en ny runda till Tyskland. Detta var innan de utökade kvoterna för alkohol och Svinbänkt tryckte sin infru och barn i bilen för att väcka mindre uppmärksamhet i tullen. Han rullade igenom med sin spritfyllda Volvo 745. Hur som helst var inte bröderna med på gympan, och det var efteråt i det för en gångs skull lugna duschrummet som vår hämndplan formades. Duscharna var av äldre modell med en fast sil en bit över huvudet, likt en modern regndusch. När du skulle duscha tryckte du in knappen och sedan strömmade vattnet fritt en stund. Det var rätt rejält vattentryck i dessa duschar, och jag tror det var Anders som noterade att munstycket för silen ovanför huvudet gick att skruva av och att det i locket fanns ett tomrum. Anders familj hade två stora afghanhundar, långhåriga böghundar som Kenny gillade kalla dem. Och det var Anders uppgift att en gång i veckan plocka upp hundarnas lämningar från rastgården på baksidan av huset. Ni förstår nog vart detta är på väg.
Jag gör tyvärr det, och jag vill inte tänka på det.
Planen var lika simpel som genial. Anders skulle samla in skiten, och innan nästa gympalektion var slut skulle vi fylla silarna i brödernas privata duschbås med bajset. Dagen D var magen i uppror av ett virvar av eufori och skräck. Anders visade på morgonen att han hade två välfyllda hundbajspåsar i sin väska. Jag drog fyra extra påsar runt varje för att det inte ska lukta igenom, sa han nöjt. Planen var följande. När det var drygt 15 minuter kvar av lektionen skulle jag dra till med uppmärksamheten så att Anders och Staffan kunde smyga in i omklädningsrummet och fylla silarna med den bruna smörjan. Sagt och gjort låtsades jag med full kraft ramla in i vagnen med basketbollar så att de flög ut över hela gympasalen. Kenny och Lenny var snabba att uppmana alla att kasta bollarna på den klantiga fan, mig då. Varje smäll var värd att ta, för jag visste att snart var det min tur att skratta åt dem. När lektionen var slut slängde bröderna som vanligt av sig kläderna och tjoade att sisten in i duschen var bög. Det är, de har ett.
Ja, de har en och det är bög.
Ja, ja.
Vi höll andan och kort därefter hördes ett avgrundsvrål från duschrummet. Samtidigt som en vidrig stank spreds i rummet. Det blev tumult, och efter ett kort utbyte av blickar oss hämnare emellan rafsade vi snabbt ihop våra kläder och sprang ut i korridoren. Väl utanför synhåll brast vi ut i gapskratt och dunkade varandras ryggar. Anders såg extra finurlig ut och sa med ett stort leende: Jag har tagit skit från dem i flera år, så nu var det hög tid att de fick smaka min skit. Det visade sig att Anders mamma hade gjort storkok med chili con carne dagen innan, och Anders hade kokat i sig 5 portioner för att sedan fylla båda hundbajspåsarna för egen maskin. Vi lyckades hålla tyst om hämnden i flera år, och istället gick länge rykten om att det var några bleka dödsmetallare i nian som velat jävlas med skolan. Bröderna fick bakom deras ryggar dras med...
Gud vad smart, för jag tänkte säga, bara, hur vågar de? För de här bröderna kommer ju bara ge hjärnor och springa ut med bajs. Alltså förstår ni? Alltså, att jag tänkte att det bara skulle komma tillbaka till dem direkt. Men då, de kom undan.
Ja,
verkligen så. Vilken grej.
Bröderna fick bakom deras ryggar dras med smeknamnet Stinklenny och Kenny Bajsen.
Åh, det är så dåliga smeknamn. Ja. Det är så bra. Kenny Bajsen.
Vad det blev av Stinklenny i vuxen ålder vet jag inte. Men Kenny Bajsen blev senare fritidspolitiker och en period invald i kommunfullmäktige för ett lokalt missnöjesparti som drev protest mot bensinskatten som en huvudfråga.
Såklart.
Ja. Än idag är jag mäkta stolt över vår vidriga hämnd.
Ja, nej, men det får man säga. Hatten av.
Ja, det ska du vara.
Ja, hatten,
hatten av. Vilka jävla, vilka förberedelser också.
Herre.
Jag kan ta till slut sket i påsen själv.
Du kan toppa det här på ett sätt. Ja, för fan alltså. Och vad, det, är så, det här vill man ju se på film. Det är ju som, har ni sett den här Van the Man?
Nej.
När de fyller så här vaniljbullar med hundsperma och ger till de elaka i skolan, så att de liksom så här mumsar i sig hundsperma. Det är så jävla det är rätt, det är så jävla rätt åt dem.
Jag vet inte, jag tänker bara på den här The Help.
Vilken är
det? The Help, det handlar om södern, om typ hem, alltså hemhjälpen där, som alltid var svarta kvinnor. Och att, ja, jag kan inte dra hela storyn, men då en ger igen på sin liksom arbetsgivare genom att ge henne hennes favoritchokladpaj. Och sen när hon har ätit upp den så bara eat my shit.
Fan vad
snyggt jobbat.
Vi måste prata om något annat.
Ja, ja. Det gör vi. Vet du vad? Vi ska ta en kort kisspaus.
Ja.
Då är det dags för min sista, va?
Ja.
Den heter... Sheriffen.
Yes.
När jag växte upp i en mellanstor stad i Västsverige ville jag bli polis. Vilket inte var konstigt då min mormor var polis.
Mormor?
Ja, snyggt. Det låter coolt ändå.
Ja.
Men främst var det tack vare hennes kollega, som vi kan kalla för sheriffen. På 90-talet var polisyrket lite mer avslappnat än vad det är idag. Mormor och sheriffen kom ofta hem till oss på vardagskvällarna när de inte hade någonting att göra och morsan bjöd på kaffe. Mormor ringde ofta någon minut innan de rullade upp framför vårt lägenhetshus och sa: sätt ången i fönstret så att jag kunde få se blåljusen i mörkret. Vilken jävla king.
Ja, för fan vad mysigt.
Dessa hembesök tog dock slut. Antingen var det på grund av att rykten började gå att farsan slog morsan.
Just det, det är inte så bra att det alltid kommer poliser hem.
Och att det var anledningen till att polisen var hos oss var och varannan kväll. Eller så var det på grund av att jag lyckades få igång överfallslarmet på sheriffen och mormor skrek om att de måste ringa och säga att det var falskt alarm. Sheriffen svarade med: lugna dig, jag måste kolla text-tv. Frölunda spelar ju ikväll. Som sagt så var sheriffen en avslappnad polis som älskade sport, och det leder oss in på historien om bankrånet som skedde en bit utanför stan på 90-talet. Sheriffen och mormor hade precis gått på sitt lördagspass och körde runt på gatorna. Plötsligt får de ett larm på radion som löd: bankrån, skott avlossade, bankdirektören skjuten.
Oj.
Jävlar. De fick även instruktioner om att de skulle vara första bil på plats eftersom stans andra polisbil var ute på annat ärende och uppbackningen från Göteborg var på väg men en timme bort. Sheriffen som körde polisbilen just detta pass slog på saftblandaren och körde en jävla fart på väg till banken. Nu var det skarpt läge och de förberedde sig mentalt på vad de skulle komma fram till. Efter att ha kört cirka 200 meter sakta sheriffen in och parkerar bilen. Mormor utbrister: vad i helvete gör du? Sheriffen tar lugnt och sansat av sig säkerhetsbältet och svarar: fan, klockan är 15.55. Jag måste lämna in stryktipskuvongen. Sagt och gjort går sheriffen in till den närliggande kiosken och lämnar in sin rad samtidigt som mormor sitter kvar i polisbilen i förundran. Hur gick det med bankrånet då? Sheriffen och mormor var första bil på plats och drog sina vapen, men bankrånaren hade flytt. Och då var det av högsta prioritet att lokalisera den skottskadade bankdirektören. Det visade sig att han hade blivit skjuten i röven och klarat. Ordvalet röven där säger så mycket. Det visade sig att han hade blivit skjuten i röven och klarade sig med några fåtals dygn. Jag tror inte heller sheriffen fick alla rätt på stryktipset och jag har inte gått på polishögskolan ännu. Alltså...
Det här gjorde mig glad.
Det var, det var det var bara fint.
Ja.
Stackars bankdirektören. Men också jättekul. Fan, jag måste få in min rad.
Men tänk, för jag tänker så att sheriffen har en sån stående rad. Han, han har så bara, jag har en 64 kronors stående rad. Och man tänker inte lämna in den en vecka och den går in, vet du. Det får inte hända, jag förstår honom.
Ja, jag förstår honom också.
Men ni är inte poliser.
Nej, det är vi verkligen inte. Det ska sägas.
Oh, det där gjorde mig glad. För jag kan relatera. Det är många gånger jag har 2 minuter i 4 behövt lägga in stryktipsrad. Och det är en sån stress.
Alltså, stress. Det är också såna här historier som gör att jag känner att vi måste in med fler poliser på landsbygden. Alltså, jag förstår att det finns andra orsaker till det. Men här ligger mitt hjärta.
Ja.
Precis. Jag håller med dig. Jag har min sista historia. Den heter Men var är Göran? Spännande.
Han är ett provbås och runkar.
Ja. För anonymitetens skull ska jag inte säga vart den här storyn utspelar sig. Men vi kan säga att det är från en vanlig mellanstor stad i Sverige där ett ganska stort företag på 3 bokstäver som slutar på BB huserar. Har ni några aningar här? Nej.
Vad slutar så? BD?
BB. Bertil.
ABB.
3 bokstäver. Kan det absolut.
BB är det nog.
Om det inte är BBB. Man har aldrig hört talas om det.
Historien utspelade sig på tidigt 00-tal då jag och 2 polare bestämt oss för att avnjuta kvällen med en god torrent. För enkelhetens skull kan vi kalla polarna för Ted och Tony. Jag vet vad det här båda har gått, att det är så mycket hemligheter. Det känns som att det är snask.
Ja.
Ted och Tony var egentligen 2 helt vanliga killar, men det fanns alltid en attityd om att försöka vinna lite extra över samhällets strukturer och normala normer.
Yes.
Lite så knulla systemet killar.
Knulla Västerås killar.
Ja, exakt. Till exempel var det Ted som frågade på Statoil hur mycket ketchup man fick ta på sin precis nyköpta korv. Du kan väl ta så mycket du vill, svarade personalen. Varpå Ted kvickt lagade upp 2 tummar ketchupflaskor inifrån jackan som han hade tagit med sig hemifrån och började pumpa.
Ja. Det är en sån, det är samhällsjudo, om ni kommer ihåg Frej
Larsson,
Simon Gärdefors program.
Ja, verkligen.
Det är fri tolkning.
Tony däremot var han som enkelt kunde försena en stadsbuss med 10 minuter genom en hetsk diskussion med busschauffören om att han visst fick ta med sig glass ombord eftersom skylten uttryckligen säger att glassar och hundar inte är tillåtna. Jag är ju bara med mig en glass, ingen hund, var Tonys orubbliga åsikt.
Lägga 10 minuter på det.
Det är för bra. Och dåligt.
Ja.
Det är för bra och dåligt.
Till protokollet vill jag bara nämna att jag själv var en reko och välkammad kill. Hur som helst, torrentkväll hemma hos Ted. Och det var den ännu inte lanserade skräckisen The Ring som såg på menyn. Ted bodde vid det här laget i en ganska liten etta. Rummet var inrett precis som man kan tänka sig. En säng, en liten tv, eftersom att den inte fick plats någon stor tjock-tv. En tvåmanssoffa och till slut terrariet med den ganska stora boaormen Göran. Göran hade fått sitt namn från en inte så länge bortgången Göran Kropp. De båda var väldigt förtjusta i. Ja, det var Göran Kropp, gamla äventyraren som cyklade till Nepal och sen ramlade ner från en träningsvägg hemma i Göteborg.
Det var ingen träningsvägg.
Han ramlade ner från 21 meters... Det var
man ska inte få ha orm. Nu sa jag det bara.
Nej.
Det är allt jag kan tänka på är här.
Nej, man ska inte få ha orm alls.
Nej.
Sagt och gjort, vi drar på filmen. Vi tränger oss ner i tvåmanssoffan och börjar titta. Efter 2 timmar riktigt psykisk skräck i totalt mörker är filmen äntligen slut, och varpå vi tänder lampan och börjar så smått försöka hämta oss från upplevelsen. Det tar inte lång tid innan Ted utbrister: men vad är Göran?
Nej.
Locket på terrariet ligger på snedden och Göran är inte kvar.
Nej.
Oj. Med hjärnan redan på högvarv och helspänn från kanske den läskigaste filmen jag någonsin sett, var detta inte riktigt vad jag hade kraft kvar att ta in. Med Ted springandes runt i lägenheten för att leta rätt på Göran, sprang vi andra ut för att ta skydd i trapphuset. För Göran kunde väl inte ha tagit sig ut genom ytterdörren.
De kan eller? Allt. De kan allt.
Ted hittar Göran till slut. Göran hade under filmen hittat den bästa platsen i hela lägenheten. Han hade upptäckt att där vi satt i soffan blev det väldigt varmt och skönt precis i skarven mellan sitt och ryggdynorna. Mm. Han hade helt soniga ringlat upp sig i soffan bakom oss under filmens gång och lagt sig som ett nöjt streck bakom våra svettiga, läs snygga ungdomsbakdelar. Mm. Slutet gott och Göran kom tillbaka i terrariet. Tyvärr dog Göran några år senare då han bara hade krypit in hos grannarna och fastnat under en bänk. I sann Göran-anda.
Jag är så arg nu. Man får inte ha orm. Han åkte inte upp grannarna. Det är som mardröm. Jag kommer inte... Gud, förlåt. Det här är alltså The Ring, det är ingenting. Det här är det värsta skräcket som jag har hört. Vad är det som pågår? The humanity. Okej, förlåt. Jag ska sluta. Alla behöver inte vara rädda för ormar bara för det.
Nej, men jag tror att vi alla håller med att man inte ska ha orm. PS, för er som kan er The Ring, så kan jag berätta att Tony hade under de efterföljande åren sekvensen med förbannelsen inspelad på VHS, som han alltid körde på alla fester innan vi skulle gå vidare ut. Mm. Som en liten pepp då. Mm. Ja, inte under, alltså det är så liksom, såklart de här killarna har en jävla orm.
Ja. Det var ju...
Och att de, liksom, att de köper maten med möss.
Ja, det var ingen skräll riktigt kanske. Nej,
nej, det var fan ingen.
Det är inte heller någon skräll. Alltså, du kan inte ha... De kommer ju... Alltså, du kan ju inte ha orm. Du kan inte ha... Du kan inte... Det kan ju inte vara... Okej. Det kan ju inte vara första gången. Verkligen. Som den här ormen liksom... Liksom dra... Alltså, som man, alltså uppenbarligen kan ni peta bort det där... Fy fan, jag kan inte prata om det.
Nej, men... Men
jag hör som inte bara kryper den ska jag rycka nu.
Se till att locket sitter fast.
Ja, eller liksom att ormen är död. Se till att ormen är död.
De måste ju vara rädda för en jävla film.
Ja. Ja, de visste inte vad som var nära.
Och jag orkar inte höra något, men de är inte så farliga. Det är inte det som är grejen. Nej. Det är inte det som är grejen.
De friska människorna som reagerar som Johanna. Det är de sjuka människorna som har dem. I en glasburk precis där de bor.
Det är... Ja. Hallå.
Hallå. Yes.
Hallå.
Då är vi tillbaka. Vi har haft lite tekniskt strul här, så om ni tycker att det är en annan stämning i rummet nu så är det...
Ja, alltså paniken när man har köpt en ny dator som bara, när vi har 5 minuter kvar av inspelningen, väljer att starta om sig själv. Ja. Allting försvann. Och inte nog med att jag spelade in en podcast igår där jag fick sitta med en mobil mot örat och prata in en mick i en timme. Så det här, jag var nära på att liksom åka hem bara nu.
Mm. Ja. Men alltså, det är också en känsla av lättnad för att Daniels, våran klippare som också är bäst, hjälpte dig att hitta den gamla filen.
Yes. Mm. Och jag hoppas att hör ni det här så har allting gått bra.
Ja, just det. Du är den i kafferepet gänget som har mest otur med teknik, Nisse.
Ja, men ja. En del av tur i, ja, och så vidare. Ja, nu ska vi få tillbaka smöret lite.
Nu ska ni få höra på den sista historien. Den heter Att fånga en 40-taggare. Jag bor i en mellanstor svensk stad mellan Göteborg och Stockholm. Känd för en svamp och ett slott. Jag tror alla vet, va? Det är Örebro. Ja. Jag säger det bara. 2006 var året. Året det var dags för studenten. Under vår studentvecka var vi 4 grabbar som levde life. Vi åkte limo hela vägen till Stockholm och tog en öl på Rish och åkte taxi till Göteborg och tog en bulle i Haga.
Åh, herregud! De har så mycket pengar i Örebro.
Det är helt sanslöst. En kväll kom han, som vi kan kalla Ricke, på att vi skulle gå på Harrys och att vi där skulle fånga en 40-taggare. Ricke var den där kompisen som var väldigt rolig men såg mycket äldre ut än oss andra, som pratade hela tiden och alltid gick ett halvt steg bakom. Den där kompisen, ni vet.
Exakt. Ni vet den där kompisen som egentligen var 40 och bara var pedofil och ville gå bakom och kolla på röva.
Titta på när vi låg med äldre kvinnor. Sagt och gjort. Ett par flaskor skumpa och några tjottar senare ställde vi siktet på Harrys. Här skulle fångas brudar. Tillvägagångssättet var fritt. Det fanns bara en regel. Hon måste vara över 40. Tror det eller ej, men Ricke hade en otrolig dragningskraft hos de rosé-marinerade damerna med sitt sätt, sin stil.
Damerna, ursäkta, det är ingen fara att vara lite över 40, det är snart. Nummer två, det är väl bara en jättepresent till dem, att det kommer en massa unga killar att ragga på dem.
Ja, ja, ja.
Det är klart att det behövs ingen rosé för att få den.
Nej, men så, men jag tror att det hjälper lite.
Nej, det gör det säkert.
Smörjer upp.
Men han hade i alla fall den här dragningskraften då. Ja. Med sitt sätt, sin stil och sin look likt Gustav Hammarsten. Jag vet inte vem det är. Vet ni vem det är?
Är inte det han är tillsammans? Som,
jo.
Va? Den rödhåriga?
Ja, den är tillsammans. Ja.
Aha. Okej, men då tror jag att de måste varit rätt rosémarinerade för att...
Och kanske är charmigt liksom.
Ja, kanske det.
Nej, men också om man är 18 och ser ut som honom så kanske...
Exakt. Då kommer inte de börja tänka barely legal. De tänker, ny pappa till barnen.
Exakt. Avla på. Ricke går all in och fångar sin hona. Jag läste hora, förlåt. Min hjärna översatte direkt.
Jag är inte säker på att hona är mindre provocerad.
Nej, kanske inte. Men det är i alla fall inte det som...
Nej, det är inte det som står. Nej.
Det dansas och skålas. Och strax efter nollet ser vi hur Ricke försvinner iväg med sin 40-taggare. Halvt ätandes upp honom. Efter en natt av hela havet stormar bestämmer sig Ricke för att smita hem från kvinnans hus. Han smyger så tyst han bara kan ur sovrummet och ute i hallen ser Ricke några kort. Ni vet de där klassiska på sina barn stående på en byrå. Typ några skolfoton och familjebilder tagna på semestrar. Men något får honom att haja till. Det är något bekant över en av dem. Det går en kall kår genom hela Rickes kropp. Ricke tar en närmare titt och ser att det är vår klasskompis Sara på bilden. Nej. Med en puls strax över vilopuls lägger Ricke benen på ryggen och än idag vet Sara ingenting om detta.
Alltså, man hade ju önskat att han skulle gifta sig med 40-taggaren och då kommer Sara... Nej, eller, hur är det?
Sara, ja precis.
Och Sara in och bara...
Ja, han blir bonusdotter.
Ja, precis. Att Sara blir tvungen att kalla sin klasskamrat för pappa.
Ja, men jag tänker fel. För jag tänker att det ska vara som i mandomsprovet. Då är det,
då är det väl så, eller? Är det inte det?
Ja, han springer väl in i kyrkan och tar iväg henne från och...
Aha.
Jag minns inte riktigt. Men ett short
beskrivning. Spoiler!
Får jag säga.
Men alltså, jag har väldigt svårt... Och se hur inte Rick är nöjd med detta.
Han måste ha hunnit en bit över 40 också, får man säga. Om man hade liksom det. En klasskompis i deras...
Ja, precis. För hon behöver vara 18 då innan hon skulle ta studenten.
19 va?
19 kanske till och med.
Mm. Ja, men du vet, folk kan bli föräldrar när de är 18.
Så. Ja, det är möjligt. Det är sant.
Så vi vet fortfarande inte om Rick verkligen klarade testet. Hon kan vara 39 också.
Ja, då är det kört.
Ja, men och att... Att mamman kan också ha suttit och kollat och suktat i skolkatalogen.
Yes.
Det är lite äckligt.
Oh,
nej, men det undrar jag henne.
Men vilken lycklig historia, för jag tänkte ju naturligtvis genast att det var någon moss. Eller vet att det bara var så här, fuck det.
Ja, jag tänkte också det.
Det men, var ju min egen mamma.
Då ser han ett kort på barnen. Då är han själv. Det har varit hans mamma hela tiden.
Så han gick bara in och la sig i sitt rum.
Det är så Fight Club Örebro-versionen. Ja. Han har legat med sin egen mamma hela tiden. Ja, men det var i alla fall alla historier från veckans kafferepet.
Ja.
Ja.
Ska vi ta och gå igenom dem?
Ja, vi gör väl det.
Då har vi Uppsalas Sherlock Holmes. Det var han som luktade på sperman.
Just det.
Ja, just det.
Svanpappan.
Ja.
Det var han som dödade sin svan. Och så har vi sheriffen.
Också jävligt bra. Alltså.
Ja.
Ja.
Nisse? Mm.
I Fadern, Sonen och den heliga Andens namn. Det alltså var en arbetsbeskrivning på en kyrkogård.
Ja. En gång blev det lite fel när vi skulle jobba.
Hoas glidflygare. Den storväxande mannen som köpte glidflygare från Kina. Och, men var det Göran? Om
En
Johannas favoritdjur.
Ja, skräckhistoria.
Boaormen som dog hos grannen.
Okej, okay. Och jag har läst Den thailändska flickvännen. då, Fånga en 40-taggare var ju sist där. Och sen läste jag, innan det läste jag också Hämnden är brun.
Jävlar starka.
Veckans bajshistoria.
Ja, precis ja.
Ja.
Mm. Alltså jag älskade ju Den thailändska flickvännen. För jag tänker att vem man än är i den historien så är det liksom något gött med det. Utom möjligtvis tjejen som misstogs för den thailändska.
Och hon vann ju.
Lite vann hon ju.
Ja,
också.
Det gjorde hon ju. Men jag måste nog också säga att den var också mest... Nej.
Gör det inte! Aj.
Vilken tycker du, Nisse?
Ja, men det är alltså... Jag blev väldigt påverkad av de äckliga tvillingarna.
Ja.
Alltså just för att de var så jävla vidriga.
Ja.
Och kallade allt för bögbeteende. Så jag tycker att det är svårt... Jag gillar ju också den korta, vet du, med stryktipset.
Ja.
Mm.
Det är fan, det är svårt.
Sperma. Men jag var också rolig.
Ja. Luktar på mjölken. Jävla äckligt.
Det är sperma.
Jag tänker så här, jag tycker ni två får säga era den här veckan och sen lägger jag min röst i efterhand.
Okej, okay. Ja, men då får jag nog ändå säga thailändska tjejen.
Jag tror jag tar nog den också faktiskt.
Då tar jag också den.
Ja.
Okej, okay, härligt. Då får vi sprida den runt om i landet och ge tjejer lite dåligt rykte.
Ja, den kan alla ha fått ha varit med om.
Mm.
Det är alltså historien nummer 6 då skulle jag vilja påstå.
3 va? Det var min första tror jag.
Mm. Det var din första.
Ja.
Historien nummer 3.
Ja.
Och har ni som lyssnar historier som ni känner klår om här,
ja,
skicka in dem till kafferepet@underproduktion.se.
Yes.
Yeah.
Det uppmanar er alla att göra. Och bli prenumeranter på underproduktion.se/cigarrummet.
Just det.
Där kommer det ut en gång i månaden med en ny känd gäst som berättar allt sånt här från sitt liv.
Och har du hittills inte lyssnat på avsnittet med K. Svensson så kan jag verkligen rekommendera dig att göra det.
Mm.
Var med liksom när det tar fart redan innan det blir riktigt stort.
Exakt.
Exakt.
Ja, fan vad kul det var. Hörrni, tack för den här veckan. Vi hörs igen på fredag. Ha en trevlig helg.
Ja, detsamma.
Hej då.